Vi befinner oss just nu mitt i en pandemi. Det är ju tydligen så att de som har erfarenheter eller har fått det som vi kan lära oss av tidigare pandemier är att det är lätt för oss att börja glömma de här restriktionerna, rekommendationerna och börja leva livet som att vi försöker gå tillbaka till det normala så mycket som möjligt. Men förmodligen är det så att vi kommer behöva anpassa oss efter ett nytt normalt. Att vi inte kanske riktigt kan gå tillbaka till exakt så som vi har levt tidigare. Livet går ju vidare på många sätt. Men samtidigt finns det ju många sätt som vi alla har blivit påverkade av detta. Att vi inte kan leva som vanligt. Och för oss i kyrkan så har det ju tydligast påverkats genom att vi inte kan mötas alla, den stora gemenskapen. Nu kommer vi ta ett steg här, eller två steg som Anton pratade om förut, mot att kunna öppna upp för att vara ett i alla fall lite större gäng än vad vi har varit när vi bara har varit medverkande här. Och det känns bra. Och vi ska göra det, men med väldigt verkligen noga följa restriktionerna. Att vi inte kan mötas fysiskt på det sätt som vi önskar och på det sätt som vi är vana vid påverkar oss ganska mycket. Och kanske särskilt vad det gäller gemenskapsbyggandet i församlingen. Det är svårare nu. Det är så det är. Det ger utmaningar. Det ger verkligen utmaningar. Och kanske behöver vi då som kyrka också anpassa oss efter ett nytt normalt. Kanske behöver vi som enskilda kristna anpassa oss efter ett nytt normalt. Vi talar ofta och gärna om hur det ska bli när allt är tillbaka som det, när det är som vanligt igen. När vi kan fira gudstjänst som vanligt. När 70-plussarna kan få komma och mötas som vanligt och så vidare. Men vi vet ju faktiskt inte hur det vanliga kommer att vara då. Och vi vet framförallt inte när det här kommer kunna ske. Det kanske tar lång tid. Så vi behöver tänka, anpassa oss. Vi kan inte styra så mycket över omständigheterna vi befinner oss i, men vi kan styra över hur vi hanterar omständigheterna, eller hur? Och när jag har pratat om att vara kristen så brukar jag väldigt ofta lyfta fram vikten av att vara en del av en kristen gemenskap. Och jag tror inte att det är mindre viktigt när vi lever i coronatider. Utan jag tror fortfarande att det är väldigt viktigt att vi lever i kristen gemenskap som kristna. Det är allra bäst för oss när vi kan möta andra kristna som vi tillsammans kan leva våra liv som kristna tillsammans med. Mycket tillsammans i den meningen. Jag tänker så här, att när vi kan mötas, när vi lever som vanligt, så som vi gjorde innan corona kom, så var det ganska mycket lättare för oss att dras med eller att bäras med eller att flyta med i liksom gemenskapens resa. Gemenskapens väg mot Gud. Nu kanske det är lite annorlunda. Vi kanske själva behöver ta lite steg själva. Och det är det jag tänker att vi ska prata om de här två söndagarna som nu är framåt här. Idag och även nästa söndag. När jag också predikar. De hör ihop lite grann de här gudstjänsternas predikningar. Bestämde jag mig för idag att det skulle bli så. Så det blir nog bra. Men jag vill börja med att prata om att vi var och en som troende är kallade till Gud. Jag ska läsa ett gäng bibelord här nu. Det går ganska snabbt, men jag hoppas att David som sköter projektorn eller projektorbilden, eller vad vi ska kalla den nu för tiden, att han hänger med här. Vi börjar i Johannes 3 och 16. Där står det så här: var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. I Romarbrevet 10 och vers 13, när Paulus skriver om hur man blir frälst, så skriver han: var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. I Apostlagärningarna 2, vers 3-4 står det: tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. I första Korinthierbrevet 12 och vers 11, när Paulus skriver om andens gåvor, så skriver han också så här: men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. I första Korinthierbrevet 14 och vers 26, då skriver Paulus om gudstjänsten och då skriver han så här. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Och jag skulle kunna läsa många, många fler bibelord om hur var och en blir berörda av Gud eller har fått uppgifter och gåvor och så vidare. Men det blir väldigt tydligt att var och en av oss har fått uppgifter, vi har fått bli berörda av Gud och vi har fått ett eget ansvar för våran tro. Var och en som åkallar Herrens namn, du själv behöver ta ett beslut. Du själv behöver agera. Du själv har någonting i dig. Du behöver vända dig till Gud, ta emot det som han vill ge dig. Och han vill lägga ner något i dig och i mig, var och en. Det är absolut så att det är Gud som är mest aktiv när frälsningen sker. För det är han som har tagit steget att bli människa och ge oss möjligheten att bli frälsta. Men vi behöver var och en ta beslutet om att vända oss till honom. Och det gäller varenda en av oss, eller hur? Och samtidigt som det här gäller så är ju Bibeln också tydlig med att vi är en gemenskap av troende. Att vi inte lever för oss själva. Ingen av oss. Vi är alla del av något större. Till exempel då, den texten vi läste, eller den korta versen från Apostlagärningarna 2. När anden mötte dem alla så gjorde han det individuellt. Var och en. Alla blev uppfyllda av anden. Men de blev inte det för sin egen skull, för att de själva skulle ha nytta av det. Utan de blev det för att tala ett språk och berätta för de människorna som fanns utanför dörren om vem Gud är. Det var för några andra skull. I första Korinthierbrevet 14, det här när det står att vi alla har något att bidra med, så står det ju inte heller att vi gör det för vår egen skull. Det handlar inte om att vi ska liksom kunna hävda oss själva och visa upp oss för varandra i gudstjänsten. När någon sjunger eller någon predikar eller någon dansar eller ber eller sköter projektorn eller ljudet, så handlar det inte om att visa, kolla vad duktig jag är. Utan det handlar om att vi vill peka på något annat, eller hur? Det ska bli till uppbyggelse, som Paulus skriver. Vi gör det var och en, men vi gör det för gemenskapens skull. Så de här två delarna hänger ihop, var och en och gemenskapen. Jag hoppas ni hänger med på vad jag menar. Och i den här tiden då tänker jag att det egna ansvaret kanske blir ännu viktigare än vad det brukar vara. Jag vet själv hur det lätt kan bli när man inte har gått på gudstjänst på länge, till exempel. Om man är van att gå på gudstjänst så är man borta några veckor i rad. Så är det någonting som är liksom annorlunda i ens liv. Det är lätt att man liksom glider undan från det egna personliga livet med Jesus när man glider undan från gemensamma livet med Jesus. Jag tror att det hänger ihop ganska tydligt. Och då är det för vissa så är online-gudstjänster ett jättebra sätt för att hålla fast vid den här gemensamma. Och det är kanonbra. Sen finns det andra som kanske tycker det är svårare. Och det är där vi behöver jobba med lite, med oss själva och med gemenskapen. Och jag kommer tillbaka till det i slutet här. Men med den här bakgrunden så ska jag tala om templet. Och det kanske låter jättekonstigt. Men jag vill tala om templet en liten stund. Vi har väldigt ofta under den här coronatiden sagt att Gud är inte beroende av att du och jag träffas fysiskt. Vi har ofta i våra livesändningar från gudstjänster och Getsemanestunder och allt vad det kan vara sagt att Gud är där du är. Så han är inte beroende av att vi sitter bredvid varandra i kyrkbänken för att tala till dig och röra vid dig. Och jag tror att det är sant. Och jag är övertygad om det därför att jag vet att kyrkan är inte primärt platsen. Församlingen är inte primärt gudstjänstlokalen, våran pingstkyrka. Guds hus är inte en plats primärt. Guds rike är inte ett land, ett fysiskt land som våra länder här på jorden. Och Kristus kropp, alltså Kristi kropp, är inte aktiv bara när vi är alla delarna på samma ställe. Utan jag tänker att församlingen är du och jag. Kyrkan är människorna. Guds hus är platsen där vi möts. Det behöver inte vara den fysiska pingstkyrkan i Katrineholm. Det kan vara någon annan plats. När vi går till gemenskap med andra troende. Guds rike är i oss och i den andra troende. Och vi i utbytet mellan oss så växer Guds rike. Kristi kropp är aktiv när du och jag gör någonting tillsammans med Jesus. På din arbetsplats, hemma hos dig eller hemma hos mig. Ute på en lekplats där vi befinner oss, var vi nu kan vara någonstans. Kroppen är då aktiv. Men i Bibeln så är templet centralt. Och särskilt när man tänker på den judiska historien. Och det här blir en kontrast mot hur vi tänker församlingen. Och låt mig försöka förklara vad jag menar. I den judiska tron så är templet det centrala. Där religiositeten så att säga utspelas. Där sker offren. Där sker tillbedjan och förbön och allt detta primärt. Det utgår ifrån templet. I templet där är Gud. Där bor Gud. Det är också en politiskt viktig plats för landet Israel. Särskilt då när vi läser i Bibeln. Det är där jag utgår från nu. Och jag tänker då på tempelbyggnaden, platsen in i mitten. Den viktigaste delen där in i det som kallas för det allra heligaste. Där är Guds närvaro så stark att där får bara en endaste person, särskilt utsedd, gå in en gång om året. Och då behöver den ha med sig rätt typ av offer och det behöver vara på rätt sätt. Den får till exempel inte vända ryggen mot Gud. Den måste gå in och backa ut. Liksom. Det sker på ett visst sätt därför att där är Guds närvaro så stark. Där är Guds helighet så närvarande. Så det måste vara liksom befrielse från all synd och allting. Liksom. Det kan bli farligt annars. Så templet är platsen där det mänskliga möter det gudomliga. Men det sker på ett väldigt specifikt och tydligt sätt. Och det måste ske på ett visst förhållningssätt så att säga. Templet är platsen där människan kan möta Gud. Varför tror ni judarna fortfarande går till den västra muren när de ska be? Särskilt på sabbaten, när sabbaten kommer på fredag kväll. De gör ju det därför att de vill komma så nära som möjligt den fysiska platsen för där Gud en gång liksom fanns. Det finns ju inte kvar templet på tempelplatsen längre, men de går så nära de kan komma till den västra muren för att möta Gud. För det är så de tänker. Men så läser vi Nya Testamentet. Och här händer det ju någonting. Det tydligaste är att Jesus blir människa. Gud själv blir människa. Då blir det sker ett skifte här. Jesus blir det nya templet. Templets fysiska byggnad blir inte lika viktigt längre. Utan nu är det en fysisk person istället som är templet. Och det är Jesus. Där möts det gudomliga och det mänskliga. Särskilt tydligt blir det här i Johannes evangeliet. När Johannes skriver sitt evangelium så använder han många referenser till templet. Bland annat i Johannes 2 så skriver han hur Jesus gick till templet och så såg han att människor hade gjort det till en marknadsplats. Ni kanske känner igen historien. Johannes skriver om det här i början på sitt evangelium, fast de andra evangelierna skriver det i slutet. Och jag tror att han delvis gör det därför att han redan i början vill tydligt visa att Jesus ersätter templet när han kommer till jorden. I Johannes 2:19 så blir folk upprörda på Jesus. Vem har gett dig rätten att göra så här? För det han gör är att han blir arg på dem som, det hoppade jag över lite förut, förlåt. Han blir ju arg på dem som har gjort det till marknadsplats och börjar driva ut dem därifrån. Och då kommer de och säger till honom, alltså de judiska ledarna och sådär som liksom driver templet. Vad gör du? Vem har gjort dig rätten att göra det här? Och då svarar han så här i Johannes 2:19. Riv ner det här templet och så ska jag resa upp det på 3 dagar. Konstigt svar kan tyckas. Och de tror ju att han menar det fysiska byggnaden, templet. Att om de river ner det så ska han bygga upp det på 3 dagar. De tänker, vad är det här för idiot? Hur ska man kunna göra det? Men det han talar om är sin kropp. Sig själv. Att bryta ner mig, döda mig så ska jag resa upp mig själv. Jag ska få liv igen efter 3 dagar. Han talar om sig själv som templet. Och det blir väldigt tydligt. Varför pratar jag om det här? Att Jesus är templet. Jo, för att när Jesus sen sitter med sina lärjungar den sista kvällen innan han blir korsfäst. Vi läser om det i Johannes 17 bland annat. Och då säger han så här. Vi läser kapitel 17 och vers 18. Hela det kapitlet är i stort sett en bön. Jesus ber till fadern. Och så ber han så här: så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Alltså, lärjungarna är tänkta att ta över den rollen som Jesus hade. Ta över rollen som templet i världen. Det fysiska templet är inte lika viktigt längre, utan lärjungarna har nu fått den rollen. Och några veckor senare, när Jesus har dött och han har uppstått och sen han har rest sig, eller rest, han har flygit upp till himlen efter Kristi himmelfärd, när han tas upp utifrån från lärjungarnas åsyn upp till himlen, så läser vi Apostlagärningarna 2, det som jag redan har läst, vers 3-4. Men vi kan läsa det igen. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Gud själv, den heliga ande, flyttar ut från templet in i människors hjärtan, in i människors kroppar och i dess liv. Förstår vi hur stort det här är? Paulus bygger vidare på detta. Vid flera tillfällen så talar han om, när han skriver sina brev till församlingarna, att församlingen är templet. Ni, de troende, de kristna, de heliga, som han brukar använda som uttryck, ni är nu templet. Och han går så långt att han till och med i 1 Korinthierbrevet 6 och vers 19 skriver så här: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni fått av Gud? På alla andra ställen så skriver Paulus att ni i tillsammans, i plural, församlingen är platsen. Men här är det till och med den enskildes kropp som är ett tempel för den helige ande. I det här stycket så skriver Paulus om sexuell synd. Och mer specifikt om sex med prostituerade. Som tydligen enligt vissa var okej att göra. För det var bara med kroppen i det här sammanhanget som han skriver till i Korint. Men Paulus skriver det här och gör det liksom att den här personen som du har sex med blir du ett med. Om du då blir ett med en prostituerad, så är det liksom synd. För du, ja, det är sex på fel sätt. Du blir ett med den som du har sex med, enligt Paulus. Så han kopplar samman vad vi gör med våran kropp, med det anden som är i oss. Och att vi syndar för att vi syndar mot kroppen som är templet där den heliga ande bor. Din egen kropp, din och min kropp. Synda inte ens med eran kropp, är väl på det sätt han vill säga. För den är platsen där Gud finns. Det är ganska radikalt, tänker jag. Och det var ganska radikalt skillnad mot hur de tänkte. Och att Paulus använder den här bilden av församlingen och den enskilde som ett tempel handlar inte bara om att, ja, men han var jude så han gillar templet. Utan jag tror att han vill verkligen säga någonting väldigt viktigt om den troendes liv. Så lyssna noga nu vad jag har att säga. Gud vill att du och jag som församling och också som enskilda ska vara platsen där det gudomliga och det mänskliga möts. Där det gudomliga och det mänskliga kommer tillsammans. Det gudomliga och det mänskliga kommer tillsammans i dig och i mig. Det är stort. Jag tänker att det inte bara är som Michelangelos berömda målning i Sixtinska kapellets tak. Ni kanske kan se den framför er om jag bara säger så. Men där Gud är målad på ett moln, när han ligger och sträcker ut handen och fingret så här. Och så ligger Adam som representerar mänskligheten och sträcker upp sin hand och sitt finger mot Gud. Och så möts de nästan så här. Och om de skulle mötas så är det fingerspets mot fingerspets. Men jag tänker när jag hör det här att det är inte liksom på det sättet Gud möter oss. Det gudomliga möter oss. Utan det sker genom att det är som att man knyter eller knäpper sina händer. Att det sammanflätas in i varandra så att det blir en helhet i dig. Det gudomliga och det mänskliga. Och jag tror det är det som Paulus vill säga med bilden av templet. Det gudomliga och det mänskliga möts i dig. För du är ett tempel för den helige ande. Jag satt och lyssnade i veckan här på en bibelforskare som heter N.T. Wright. Och han pratade om det här. Och det tog tag i mig så djupt det här. Att han, och han säger så här också, han menar att vi tar inte oss själva på tillräckligt stort allvar. Vem vi är i Kristus och i den helige ande. Och jag tror han har rätt. Jag tror att vi lätt förminskar oss själva och tänker, men jag som i mig själv är så här och så här. Jag som är svag, jag som är brist, har brister och gör så mycket fel. Ja, men det är sant det du säger. På ett sätt, ja. Men i det, allt det mänskliga, bristfälliga, så kommer det gudomliga och det möts och det sammanflätas. Och det kan bli något helt fantastiskt av det bristfälliga och bräckliga som är du och jag. Vi är enskilt och tillsammans platsen där Gud och människa möts. Som jag sa tidigare så är det nästan alltid så att när Paulus skriver om detta skriver han att det är ni, plural, församlingen tillsammans som är platsen. Vi får inte dra det individuella ansvaret för vår egen tro så långt att det blir individualistisk kristendom. Jag tror det är jätteviktigt. Vad det nu kan vara för skäl så finns det människor som drar sig bort från den kristna gemenskapen. Men jag tror inte att det är gott för oss. Jag tror att vi behöver varandra. Vi är beroende av varandra. De här två sakerna hör ihop. Vårt eget ansvar och det gemensamma livet. Men det finns också en risk att vi gör kyrkan som fysisk plats. Eller kanske gudstjänsten, barn- eller ungdomsverksamheten till motsvarande det som templet var för judarna. Att det är där det händer, så att säga. Att vi tänker att, jag tänker nu om våra barn till exempel. Att vi tänker att bara barnen går till kyrkan så kommer det lösa sig med deras tro och så vidare. På samma sätt som vi kanske kan tänka om skolan. Att bara de går till skolan så kommer de bli fostrade där. Båda de här sakerna är liksom lika dåliga inställningar. Du som förälder, du som människa har ett eget ansvar för dig själv men också för dina barn att hjälpa dem att växa in i den tro som du vill att de ska ha. Du behöver fostra dina barn, det kommer inte ske på skolan automatiskt. Du behöver hjälpa dina barn att växa i tro, det kommer inte ske i kyrkan automatiskt. Och du som inte har barn, tänk på dig själv. Vad visar du för dig själv och de du har runt omkring dig? Vad visar vi som är föräldrar för våra barn, de som vi har runt omkring oss? Jag vet inte exakt hur det nya normala kommer att vara. Hur det kommer se ut. Jag har inte svaret på den frågan. Jag vet inte när det kommer ske heller. Om vi ens kan ha det vanliga igen. Men jag vet att Gud är trofast. Jag vet att den heliga ande är på riktigt och att han finns i dig. Jag vill skicka med två slags utmaningar in i det nya normala. Ett. Du är ett tempel för den helige ande. Ditt liv, din person, till och med din kropp är ett tempel. Hur tar det sig uttryck i ditt liv? Fundera över det. Hur visar det sig i ditt liv att det gudomliga och det mänskliga möts, sammanflätas i dig? Det är den första utmaningen. Och den andra utmaningen är till oss som gemenskap. Men framförallt om gemenskaper inom gemenskapen. Vi kan inte mötas som den stora gemenskapen just nu. Därför behöver vi många små gemenskaper. Både de små grupper som vi har med liksom en utsedd ledare och någon som ser till att det sker regelbundet och vi har en viss plats att mötas på och så vidare. Det är viktigt. Men det finns också andra sätt att mötas. Runt gemensamma intressen där man också kanske skapar ett tillfälle av bön och att bygga, dela tro med varandra. Eller också ännu mer löst. Alltså de här små gemenskaperna bara är så här. Kom hem till oss och ät middag idag. Det är som kanske bara en liten stund tillsammans och sen går man vidare. Och sen kommer det igen några veckor senare eller vad det kan vara. Men de här små gemenskaperna och att då ta på allvar det här att vi möts också i tro. Vi ber för varandra, vi delar våran tro, vårat liv tillsammans. Inte bara att ha trevligt, även om jag inte någonsin vill förminska den delen av det livet tillsammans. Men jag tror att det finns en dimension till som många av oss kan upptäcka. Bönen tillsammans. Hur märks det? Hur tar det sig uttryck i ditt liv och i de små gemenskaperna som du är en del av? Att det gudomliga och det mänskliga möts i de här gemenskaperna. Två utmaningar. Kommer ni ihåg dem? Ditt eget liv. Hur tar det sig uttryck att du är ett tempel för den helige ande? Gud och människa möts i dig. Hur tar det sig uttryck för det andra i de små gemenskaper du är en del av. Att Gud och människa möts där. Fundera över det. Och är det så att du sitter här och lyssnar, eller står eller springer eller vad du nu gör, och lyssnar och du inte har en tro på Jesus, så skulle jag bara vilja säga till dig att du kan idag bestämma dig för att låta det gudomliga möta ditt mänskliga. Och det är ett beslut som kan få riktigt stora konsekvenser i ditt liv. Jag säger inte med de orden att jag tänker att allting kommer bli bra, allt som är ett problem. Jag säger inte heller att du kommer få ett liv som är här på jorden som är så mycket bättre än vad det var innan. Jag säger inte att det automatiskt blir så. Men du kommer känna att det är värt det. Det kan jag lova dig. Att du får låta det gudomliga och det mänskliga mötas i dig själv, i ditt liv.